kör vi igång. Mm. Okej, nu har vi varit på ett bröllop. Och vilka är det som har varit på ett bröllop? Jo, det är två präster här till min högra sida.
Jag kan börja som har varit med tidigare. Marcus Ahlstrand.
Och Petter Lundström.
Ja. Båda tillhörande Sankt Adrians församling faktiskt.
Just det. Petter, du är ny här.
Jo.
Vill du köra en snabb introduktion?
Det kan jag göra. Jag har ju varit då nu, ja, 4 månader börjar jag räkna här i Sankt Adrians församling. Jag är ju från Skellefteå från början. Men har varit i Umeå-trakten i de senaste 15 åren och så i Hörnefors då. Hörnefors församling i 10 år. Men nu så har jag återvänt hit till Skellefteå.
Och back in black.
Back in black, precis.
Mm. Det är bra. Och jag är bankettmästare.
Mm. Just det.
Niklas Larsson. Som ska ställa de här prästerna mot väggen och ställa frågor och sådär om Bibeln. Ja.
Och så har vi faktiskt en panel här också. Vi har en åhörarskara och åskådarskara som har tittat på bröllopet med oss. Exakt. Som också har ett mycket kloka inspel och frågor, vet jag.
Mm. Applåder! Så vi tar folk här.
Och vi vill bli fler, så ni som hör på det här i efterhand, kom och haka på. Det här är en spännande serie att följa, tycker vi.
Mm. Yes. Och vi är ju i december. Där det är en viss person som föds. Men vi har inte riktigt kommit... Nej, det har de aldrig visat i serien.
Nej.
De skippar den delen.
Det
kanske kommer i någon...
Längre fram, en tillbakablick.
Ja. Yes. Ja. Men vi är i december och på ett bröllop. Och jag kollade upp där lite grann. De säger ju här att det är 7 dagar bröllop som man hade back in the days. Mm. Och vinet som är en stor grej här, det var superviktigt back in på den här tiden. Det var nästan så att om man kunde bli stämd på den tiden, om du inte hade nog mycket vin eller nog mycket mat och så. Mm. Det var hårda tider. Jag skulle inte bli stämda, men jag tror att det skulle bli dålig stämning om det skulle sluta alkohol på ett bröllop också. I Sverige.
I vissa fall skulle det säkert bli det, tänker jag.
Mm. Och absolut om det skulle bli kaffe.
Ja, och framförallt om det inte skulle finnas kaffe till tårtan.
Det är nästan en bättre jämförelse med kaffe, tänker jag. För att man kan ju tänka också att vinet har ju inte bara en så alkoholfunktion. Det har ju en social funktion också. Ja. Ungefär kanske mer som kaffet har idag egentligen i vår kultur.
Ja, jo, så kanske.
Jag skulle nästan säga att det är nog värre om kaffet tog slut idag. Faktiskt.
Jag har varit med om det.
Det var ju faktiskt till och med så med just bröllopet. Det var ju väldigt noga liksom, reglerat i kontrakten vad som skulle uppfyllas i bröllopen. Yes. Men också att det var ju faktiskt så att det var ju en risk att man inte skulle bli alltså gift på riktigt ifall vinet tog slut. Så, för du måste skåla i vin för vissa av de här liksom riterna under de här 7 dagarna, så ska det skålas i vin.
Just det.
Som en del av liksom bröllopsseden. Mm. Så det kunde vara nästan så att du inte blev gift på riktigt ifall vinet skulle ta slut. Så det hade varit ett enormt nederlag för familjen.
Så det lägger ju en liten viktigare grej i det här avsnittet då.
Ja.
Jo, det finns precis en symbolisk grej att vinet används i själva vigselritualen.
Ja.
Mm. Och sen en annan grej som jag tänkte på i när de kom till bröllopet och skulle presentera vinet, de skulle smaka det, så pratade de om att ja, det är svartpeppar och det är massa grejer i den här. Och det är ju någonting som, alltså en vinsmakare idag skulle ju svimma.
Ja.
Vad stoppar du svartpeppar i vinet?
Svartpepparkorn och honung från Tyros.
Ja. Men de gjorde ju så på den här tiden. Det var ju också att de blandade ut det med vatten, för de drack ju det som måltidsdryck, kan man säga. Ja. Och då vill man kanske inte bli rosenrasande full.
Det är intressant med kulturer, bara så här. Vi tänker så här, man gjorde så back in the days liksom då. Jag var ganska nyligen till Rådos här under höstlovet, och då var vi ute åt bland lokalbefolkningen på en restaurang, och då såg vi liksom ett par som satt längre fram, och så tänkte de hade en karaff vin, för de dricker ju ofta vin till måltiden så. Men då såg jag också att kvinnan satt och spädde ut det där med vatten. Så det gör man även där då idag. Alltså man blandar ut vinet med vatten.
Ja.
Som en bordsdryck.
Och sen kan vi också, ja, om vi kommer in på bröllopet här då. Du kan ju berätta om tredje dagen.
Ja.
För,
ja. Ja, men absolut. Det var ju då på den tredje dagen, står det, att bröllopet hölls. Och den tredje dagen, det är då tisdag i den judiska tideräkningen. Och man har ju bröllop även idag, oftast på tisdagar i judisk sed. För det är också så att den tredje dagen i skapelseberättelsen är enda gången som Gud säger och det var gott, två gånger. Alla andra dagar i skapelseberättelsen så säger Gud det var gott en gång, men just den tredje dagen så säger Gud det var gott två gånger. Så därför så anser man att just då den tredje dagen på veckan är väldigt bra för att börja nya saker. Till exempel om man ska ha ett byggprojekt, det är jättebra att börja på en tisdag då, den tredje dagen. Att ingå äktenskap är jättebra på en tisdag, för då blir det blir dubbelt så gott om det ingås på en tisdag. Liksom,
det här är ju ett jättebra medskick till ni som sitter här också, ni som lyssnar efterhand. Liksom
gifter inte på lördagar, nej, gifter på tisdagar.
Skriv kontrakt med banken på en tisdag. Ja. Jag lägger allt riktigt på en tisdag, då blir det extra välsignat. Enligt den här traditionen.
När jag letade på nätet om det här lite grann så var det också någon koppling till att Johannes den andra, Johannes 2,
Johannes 2.
The Wedding at Cana hände tre dagar efter det som händer i Johannes 1. Och det är också någon sån koppling.
Mm.
Johannes prologen, eller ja, precis. Mm. Jag förstår vad du menar.
Mm.
Men jag är lite nyfiken här. De som har tittat på det här avsnittet tillsammans med oss nu, vet jag sitter med någon nulig fråga eller tanke eller sådär. Fatta gärna micken och ställ den eller kom i ett inspel, tänker jag. Det är inte bara vi som är här som ska bidra med perspektiv och frågor, utan jag vet att det finns här bland er andra också. Det är därför vi vill ha med er på den här visningen. Så att det blir en dialog och inte en monolog. Där har vi borta, vi ska skicka micken till en här.
Jag tänker ju först och främst, ni hoppar direkt på den här festen. Men i början av avsnittet så ser man ju hur Maria springer runt på marknad.
Mm.
Helt ensam utan någon mansperson med sig. Och hon blir nästan hindrad och hon letar efter Jesus, det som är bortsprungen. Hon vet inte var hon ska hitta honom. Och hon, till sist så hittar hon igen honom. Och då har han varit i templet.
Ja, det är en så kallad flashback.
Ja, precis. Det är en flashback. Alltså, och frågan är alltså... varför hon var själv eller hur, alltså, eller att hon inte kunde röra sig själv.
Mm. Ja, jag hör tillbaka till micken. Nej, men det finns ju, vi har ju egentligen ganska fragmentariskt om Jesus som ung, som vi har en berättelse, det är väl Lukas som skriver om det, om 12-åringen i templet, det blandar ihop det nu. Och det är väl en flashback, alltså det är ett ihopklipp kan man säga här. Alltså många gånger så ser man att regissören jobbar som en slags, och ett brett perspektiv med alla evangelierna parallellt.
Mm.
Man följer liksom inte bara en evangelists återgivning av historieförloppet eller skeendet. Och det gör att det blir dels lite annan kronologi kanske ibland.
Mm.
Om man exempelvis skulle föra Johannes redogörelse så kommer bröllopet i Kana i kapitel 2. Men det är innan Johannes döparen har fängslats enligt Johannes återgivning. Men som vi ser i det avsnittet så besöker Nikodemus Johannes när han är fängslad. Mm. Så att det liksom, kronologin är inte helt konsistent med en evangelist. Och det gör ju också att återgivningen kan bli lite, vad ska man säga, ja, men lite svår ibland. Vad hände liksom när?
Mm.
Men det vi vet, det är ju själva de här återgivna berättelserna. Vi vet berättelsen om hur Maria, och jag tycker det är så fantastiskt starkt återgivet i den här scenen också. Jag kan bara tänka mig, jag har aldrig behövt uppleva det som förälder att tappa bort mina barn när de var så små. Men jag kan tänka mig något liknande när man skulle vara på en fullsatt, vi är på den här årstiden när många ute köper och shoppar på shoppingcenter.
Mm.
Tänk dig att du tappar bort din 7-åring, en 10-åring på ett köpcentrum Och du hittar inte igen dem och du vet inte var. Och du vet inte hur länge de var borta.
Eller glömmer de hemma.
Eller glömmer de hemma som i ens, vad heter den här?
Ensam hemma.
Ja, precis. Klassiker, ja. Julfilmen.
Mm. Och intressant är, det finns en... jag såg en grej om Ensam hemma. Det handlar egentligen om Jesus. För den här gubben som man träffar, han är skadad i händerna.
Mm. Ja, just det.
Och han går in i kyrka och kommer ut.
Ja, och det finns mycket symbolik där man kan se i filmerna. Men som svar på den här frågan tänker jag att det är väl den alluderingen som görs i den här avsnittet.
Och, tänker jag, på något, vad ska jag säga, Messias hemligheten är ju så... Jesus där när han är liten i templet, det blir som samma motfråga sen där också när han gör vattnet till vin, så ja, men när är det dags, ja men om inte nu så när. Jesus ställer ju den frågan först i templet och sen säger Maria den, och Jesus, alltså Messias hemligheten är ju olika förekommande olika evangelier, inte lika mycket Johannes som en del andra evangelier, men här alluderas det på något vis till den här Messias hemligheten. Det är inte dags än, min tid har inte kommit än, det är inte dags än. Men här får man ju också på något vis se som bibeltexten till viss del, alltså beskriver Marias delaktighet till Jesu offentliga verk som bröllopet i Kana blir. Det blir starten på Jesu offentliga handlingar på ett sätt. Och Marias delaktighet i det när hon ber honom om hjälp så. Och det blir väl återkopplingen där då. Om hon har varit den som hejdat honom i början där när han var 12, så blir det hon nu som är något vis påtryckaren och den delaktiga i att driva Jesus ut i
offentligheten.
Han får en spark i baken av sin mamma helt enkelt. Nu är det faktiskt dags att börja frälsa världen.
Ja. Exakt, det där tycker jag är intressant, att det är som de flippar det där. Och en annan sak där som jag tänkte på när jag såg den här, det är att han säger mor, medans i Bibeln så säger han kvinna. Och då tänkte jag höra...
Det låter lite bryskt att säga så, kvinna.
Ja, till sin mor.
Men faktum var att det var så man tilltalade generellt sett kvinnor, även mödrar, alltså kvinna. Vi har ju ordet gynai från till exempel gynekolog, det är ju grekiskt ord för kvinna. Och så kunde man säga då till exempel att ja men kvinna, jag behöver nya kläder, nej jag vet inte. Men, och det var ett tilltal som man inte tog illa vid sig av. Det var korrekta termen att säga så.
Den är egentligen också på något vis, alltså den respektfulla termen att använda var att säga kvinna till sin mor, inte förnamn, eller det lite grann kan man väl säga, om vi skulle använda det mer ålderdomliga liksom far och mor idag, som förut var liksom, det var den korrekta termen, man sa far eller som mor till sina föräldrar, inte farsan.
Ja, jag tänkte morsan. Det var jättebra, jag tänkte så. Far och farsan, ja, liksom. Så det, jag far, jag mor.
Så yes, liksom att säga kvinna till sin mor, det var liksom korrekt och ett tecken på att man visade respekt mot sin mor då.
Men det jag tycker är intressant med det här avsnittet, det är jättemycket som är intressant, men det tycker jag att Maria, vi pratade om det här innan, att porträttet av Maria är intressant. Vi har oftast en bild av Maria, om vi tittar på liksom ikonografin, Maria är liksom ganska stiliserad på något sätt som person. Här blir hon mer som levande jord. Maria var ju en kvinna som andra kvinnor med andra bestyr och med sin förväntade könsroll och kulturella förväntan på vad man skulle göra och inte göra och så vidare. Och här återges det ju som ett exempel som att Josef då är död och att eftersom, och det anspelar på hans ålder att han var äldre då än Maria exempelvis. Men att hon hade ändå ett socialt liv, hon hade vänner och det andra. Och man kan säga att hela den här situationen i bröllopet i Kana är ju egentligen, situationen är inte fiktiv, men mycket av detaljerna är så att säga inte bibliskt befästa på det sättet. Men jag tycker det är spännande hur han för samman de här människorna kring den här händelsen. Och det som är dubbelt spännande, det är också att det är en av de få tillfällen man kan tänka sig att om Jesus går på en fest brukar det inte vara så där jättetung stämning. utan ganska uppsluppet och roligt. Och vi ser här hur de skrattar och de dansar och dricker vin och socialiserar. Och man kan diskutera om det här med vin och alkohol och många etiska dimensioner. Men poängen är att det finns något djupt livsbejakande i det här som kommer fram hos Jesus, hos lärjungarna och hos de andra. Och jag kan tänka att i en kultur där man kanske inte skrev så mycket, om man tittar på evangelierna, det skrivs ju inte så mycket om humor, om skämt och så egentligen. Det kanske inte var viktigt att återge. Men för mig är det en fullt naturlig bild att tänka att det var lite grann så här det var när man socialiserade och träffades till fest, till glädje, till bröllop till exempel. Man skrattade, man skämtade. Vi ser en Jesus som skämtar med sina lärjungar om det ena än det andra liksom. Och som kan, jag menar så här, han är inte så här, han kan tolka liksom de här signalerna och skämta om det med dem och så. Inte på någons bekostnad, utan han kan bjuda på sig själv och de bjuder på sig själv. Samtidigt som att vi ser också hur Simon och Andreas tillsammans med de andra ganska osäkra, och de också sitter och pratar om sin mästare som de har just börjat följa. Och det intressanta är att nu tittar vi liksom framåt när vi går steg för steg i den här serien, och de har ju inte facit. Och det är ganska intressant att tänka att hur mycket frågor hade inte de, även om det inte gick till på det här sättet. Här kommer en man som gör underverk, han gör saker som vi har bett om och trott på i ett par tusen år. Vi har väntat på den här mannen eller på den här frälsaren. Nu verkar det här vara någon annan typ av frälsargestalt, för han är inte riktigt som vi hade tänkt oss, men han gör det som...
Han bygger dass.
Enligt det här så bygger han dass, eller ramper till dass i alla fall. Det var det nu var. Liksom, han är på ett annat sätt, va? Det är klart att de hade jättemycket frågor framåt, och ibland så kan folk bli funderade över när man läser evangelierna, så tänker de gång på gång så står det, och lärjungarna, och de förstod inte, och de förstod ingenting. Men det är ju lätt för oss som sitter med facit av efterklok att titta, varför kunde de inte fatta det här och det här och det här? Men vi har ju facit bakåt. Och jag tänker att de öppnas upp en helt ny förståelse, horisont om vem den här Messias är. Hur han agerar eller inte agerar. Så jag tycker att just det här är så spännande. Alltså, det visar på det här, de sitter och pratar ihop sig om hur träffade du honom och hur kom du hit och hur ska vi tänka om det här? Varför gör han inte så här? Och, jättemycket sådana spännande frågor. Och det tycker jag är fascinerande.
En annan sak som jag tänkte på när du pratade om Maria här. Att det är hon som pushar igång allting. Och det här är ju symboliskt också. Hon symboliserar ju i alla berättelser det feminina, alltså moder jord eller vad man ska säga. Och en sak som, om vi tar berättelser, så är det oftast en riddarberättelse. En hjälte som ska fara och rädda kvinnan som sitter tagen av ett troll eller någonting. Det som är intressant där, det är att den här riddaren, som har egentligen ingen mening med att vara riddare, han far bara omkring och springer på sin häst och fäktas. Men det är det feminina som ger han en mening. Och det är det också Maria gör här. Hon öppnar upp med en fråga egentligen. Ingenting händer utan det feminina. Du öppnar upp det feminina ungefär som en plats, ungefär som en spermie och ett ägg. Du har en plats. Och där har du ju Maria också som är som det feminina som ger plats för någonting. Hon öppnar upp för ett svar.
Ja, och sen tänker jag, man kanske inte behöver prata termer av feminint mänskligt, utan alltså, det är ju någon slags allmänmänskligt också, men mänskligt, alltså manligt, kvinnligt,
ja,
karaktärsdrag.
Nu menar jag mer arketypen av det feminina.
Absolut. Ja. Jo, men absolut, att det öppnar upp för, det behövs öppnas upp för ett handlingsutrymme. Exakt. På något sätt.
Yes. Så när en man gör någonting, det här är ju en klassiker i ett hemma, men kanske ska göra om rummet här. Ja, kvinnan öppnar upp möjligheterna för att göra om rummet. Och så får mannen stå
och tapetsera
om.
Vi är inte alls könsstereotypa på något sätt. Jag vet många par, ska vi bara säga att kvinnan som tapetserar Petter.
Det finns även många andra bra program som de brukar säga i SVT.
Nej, men alltså, det finns ju någonting här i dynamiken mellan Jesu mor. Alltså, vi har både manligt, kvinnligt, men också Jesu mor.
Exakt.
Och Jesus. Och det finns ju också någonting till det här blodsbandet. Alltså, om det nu är så att det är hon som verkligen får honom att sätta igång sin offentliga verksamhet, så visar det också vilket inflytande hon har över honom. Med deras relation emellan.
Det är när man, eftersom vi pratade tidigare här, att jag har insett att jag är protestant eller reformatorisk.
Ja, reformatorisk eller allmän katolsk eller evangelisk luthersk.
Ja, exakt. Ja. Jag har insett det när jag har varit i olika kyrkor och sådär. Men någonstans känns det som att i katolska, den romerska katolska kyrkan, om vi säger så, så är Maria väldigt stor. Medans har hon tappats bort lite grann i våra kyrkor, i den lutherska?
Ja, alltså som helgon, som hon värdas i då, den romersk-katolska kyrkan. För det gör hon ju inte i vår lutherska tradition och inte i protestantisk tradition. Däremot, men som nu på söndag till exempel, så har vi ju då temat för söndagens gudstjänst, fjärde advent, är ju Herrens moder. Så då är ju psalmerna kring Maria, det texterna kring Maria. Så tanken på Maria som möjliggörare, som förebild i tron, vad hon fick betyda som mor i Jesu liv, den finns ju fortfarande kvar i vår tradition, även om helgontanken om Maria finns ju inte i vår tradition. Men jag tyckte det är jätteintressant det du är inne på där, just att ändå det feminina öppnar upp för det här verket. Om man ser då till Marias beredvillighet att låta det ske redan från början. Ja, men må det ske med mig som du har sagt, säger hon när hon får besked av ängeln Gabriel att du ska faktiskt bli mamma till världens frälsare. Oj, liten nyhet du kommer här. Men ändå så här, men må det ske med mig som du har sagt, jag är Herrens tjänarinna. Ja. Till det här vi ser nu som också då i serien här, 12-åringen i templet, man ser ångesten hos henne, om det, alltså bara det inte sker nu. Nu är för tidigt. Innan har de ju i Johannes frambärd om Jesus i templet för sig, och då sen får ni ju höra också, även inom din själ ska det gå ett svärd. Så, och det kan man väl ana lite här, just det här liksom svärdet som går genom hennes själ, ångesten över, hon förstår ju ändå på något vis att det här är inget vanligt barn, det är världens frälsare, det är Messias, han ska göra någonting, och det kommer ju kanske inte bara bli en dans på rosor. Om man då kontrasterar det med bröllopet, där hon får vara den som liksom knuffar honom ut i offentligheten, och sen om man tar ett steg till korset sen, när hon står vid korsets fot och ser sin son dö, då kan man kanske ha också den här då, tillbakablicken. Det var ju ändå jag som knuffade ut honom i offentligheten där vid bröllopet i Kana. Så man kan ana den här liksom svärdet som går genom själen. Och kanske då återigen kontrastera med uppståndelsens morgon, när även Maria får höra eller se att graven är tom, så som man ändå hört att det ska bli. Ja, jag tror vi har en inspel.
Ja, för mig är det inte så att hon som, eller om jag får vara busig i tanken, så är det inte att hon knuffar ut honom i offentligheten, utan för att vi vet ju att han gjorde ingenting som inte hans far visade honom att göra. Så att jag tänker att det var förberett på högre ort. Och sen så kanske, sen är det ganska intressant att se den här, för att han är Gud, Jesus är men samtidigt så är han människa. Och kanske lite kanske svävade ut just då som människa och inte riktigt såg behoven, eller han såg ju inte behoven från början heller, att det var verkligen så här. Hon visade behovet, han frågade sin far, han fick tillåtelse och han gjorde det. Så att jag tänker att det var bara en liten budbärare.
Jag tänkte också på det där med Maria, hur alltså
Hon stod att hon gömde och begrundade allt det hon hade fått höra om Jesus i sitt hjärta. Att det växte fram någonting genom henne också. Hon såg nog vad Gud hade lagt ner i Jesus och väntade nog på stunden när det skulle liksom vara dags. Och jag tänker att hon hade ju också en kontakt med Gud på det sättet att hon väntade nog. Och då kom den här stunden. Jag tyckte det var jättestarkt.
För där kan man tänka också just att vi var inne lite grann på den romersk-katolska kyrkan och hur de ser på Maria. Även om inte vi har samma syn på Maria som dem, så är det är ganska få bibliska personer. Det är ganska få bibliska vittnesbörd vi har om personer som får så tydliga tilltal ifrån Gud. Det är profeterna. Det är Mose, det är Noa, det är de här stora liksom bibliska figurerna. Och så är det Maria som också är en av de här liksom i skaran som får direkta budskap själv ifrån Herren. Så hon är ändå en av de här i raden, så jag tänker på något vis en profetisk också gåva som hon har fått där att
Är hon den enda kvinnliga av de profeterna?
Nej, alltså hon är inte den enda kvinna som får tilltal av Gud. Det är hon ju inte.
Okay.
Det är hon inte i den bibliska historien.
Men ska vi gå från en klok kvinna till en annan?
Absolut.
Men jag tänkte också på det som ni pratade om tidigare. Mm. Och det var ju när lärjungarna blev kallade. Mm. Jag tänkte det att det kan ju inte bara vara att de såg ett under. Utan det måste ju ha varit någonting med Jesu person som gjorde att de fick förtroende. Och att de kände att den här mannen vill jag följa. Alltså, det kan ju inte ha med orden att göra heller. Utan det måste vara hans person, tänker jag. Som utstrålar någonting som gjorde att de inte var rädda. Ja, rädda var de ju för de visste inte vad som skulle hända. Men att de drogs till honom och att de ville följa.
Mm. Men du är nog helt spot on där, tänker jag. Alltså det är någonting med en person som gestaltar. Jag tänker det man kan, ett ord som ofta används ibland, det är autenticitet. Alltså äkthet, fast ett nästan starkare begrepp. Alltså en människa upplevs autentisk. Det vet vi alla som människor, att vi kan där liksom försöka förställa oss i olika situationer och göra oss till att vara någon annan än den vi är. Och så samtidigt kämpar vi inombords med hur obekvämt det är. Jag tror att vi alla har mer eller mindre den erfarenheten när vi hamnar i situationer som vi inte tycker om eller som vi inte har valt eller vad det nu handlar om. Men Jesus var så äkta rakt igenom, tänker jag. Det sken igenom på så många plan och det nådde in i människors liv, tror jag också. När han sa saker så menade han det. När han såg människor så såg han dem på ett sätt så att de kunde känna att de var liksom verkligen genomskådade på ett sätt, på ett kärleksfullt sätt. Eller när han rörde vidare med det, vad det nu handlar om, va? Den här autenticiteten. Var det någon till tanke med det?
Ja, jag tänker så här att alltså genom Bibeln, och så kan ju ett bibelord vara aktuellt vid olika tillfällen. Alltså det kommer tillbaka och så sen så i historien så blir det bibelordet lyser upp igen. Och jag tänker så här med just det här. Jag har inte vetat om att vinet var så speciellt för, precis som du sa Petter, att man inte kunde bli gift till och med.
Nästan så, i alla fall inte gift. Det var väldigt svårt.
Vi kör med icke-gift. Nej, men och då så. Och då hade det sin betydelse att det just blev här han startade med just en sån typ av under som vi har väldigt svårt med i frikyrkor och så att acceptera nästan att börja på det sättet. Men det får också en touch av att det är svårt, men det går inte att boxa in vår far och hans son. Och det här är en annan sak. Jag tycker att det är lite roligt.
Men det här är ju, det är precis som du säger, att det här utmanar ju vissa traditioner av uppfattningar av hur kristen tro ska uttryckas. Och liksom hur den levs ut på ett bästa sätt, med bruk av alkohol eller inte. Sen ska man inte lägga här så stor vikt just vid själva tror jag, i sig, alltså vinet hade inte en funktion att man ska bli på lyset i första hand, utan det handlade, det var ju en social, ungefär som kaffe som jag säger mer kanske idag va, men det var en naturlig festdryck också, och den har en annan djupare koppling och innebörd.
Men i vår kontext så är ju vin vin. Ja. Så att för oss blir det så här då. Ja, lite, och det är det jag menar, att man blir inte, man blir omboxad om man får uttrycka.
Absolut.
Men jag tänkte, jag är ju också uppväxt i Frälsningsarmén och man fick inte dansa.
Nej.
Alltså det var ju jätte, vi var ju glada att vi fick dansa på gymnastiken, men man fick ju inte få till ungdomsgården och dansa. Det var ju syndigt. Och så att det också att kunna skratta och dansa och tjoa och kimma, det var ju som helt emot.
Nej, och jag kan tänka det som att jag sa att kaffet kanske var motsvarande. Det kanske skulle vara så här fikabröd till slut. Åh nej. Alltså, vi vet alla om på något sätt det här med, och framförallt så är det kvinnor som oftast är de som är värdar och ansvarig, som har en mer kanske självpåtagna eller av samhället pålagd roll av att vara värdinna och ha ansvar om det här, att bara inte det som vi ska servera så tar slut. Det är liksom den stora skammen, och det vet vi alla om i fester. Så det får bara inte ta slut, det var för lite. Och någonstans kan jag tänka så här att ja men okej, det är väl nyttigt att se också, att öva sig i överlåta och be Gud välsigna. För det är någonstans där också det går in i den här berättelsen. Att ja, men då kan det bli, då kan det förmeras, alltså, när man ber Gud välsigna. Jag tänker, det här med välsignelse överhuvudtaget, när man ser Gud som så närvarande i det självklart, det vardagliga. Här ber de en slags välsignelsebön till Gud innan de tar en klunk av vinet. Och det är liksom att man ser att Gud, det är ingen motsättning mellan livet eller vinet eller orsakerna eller dansen eller skrattet. Eller, alltså det här som så lätt blir indelat i fack, mellan andligt och världsligt på ett sätt. Och det var en mycket mer holistisk, syntetisk, ska jag säga, livssyn så, i den judiska kulturen, som jag tror vi behöver återerövra i vår kultur. Vi har lätt att liksom, det här är världsligt och det här är andligt, och på ett plan kan man förstå indelningen, men det betyder ju inte att det behöver vara dåligt. Allt som är världsligt kan ju vara dåligt om det missbrukas. Men det vet vi också om att det kan det andliga också göra. Det är ingen arena som är fri från att inte för maktmissbruk, för det är någonting mänskligt. Utan det är ju hur vi handskas med det som är det viktiga.
Ja, då kommer vi tillbaka till Johannes Döparen i det här fängelset, tänker jag. Och de frågor som han får. Nu satte de väl ihop med Nikodemus i den här filmen, men det var väl vakt som utsatte han för frågeställningar, om jag inte minns helt fel.
Ja, var det en fråga eller vad tänkte du om?
Johannes Döparen, han satt ju ut fängelse här.
Ja, precis. Nej, vi har ingen redogörelse med Nikodemus, det är det du menar.
Nej, jag tror han mixade ihop Nikodemus.
Och det är ju också en del av författarens så här, kreativa grepp.
Men i Bibeln så var det vakthavare som utsatte han för de här frågorna. Kan berätta lite grann om hur Johannes Döparen hamnade i den här situationen i fängelset?
Hur han hamnade i fängelset?
Ja, alltså han var ju lite obekväm, kan man ju säga. Han var ju kanske till och med ännu mer obekväm än Jesus på många sätt, var ju Johannes Döparen. Han var ju ute i öknen, och han, som vi också får se, han har ju i filmen här, jag tyckte producerades ganska bra. Han har ju ett rätt, vad ska man säga, ruffigt utseende. Det står att han var klädd i liksom kamelhår. Det var han ju här också. Han levde av vild honung och gräshopper. Man kan säga att han hade inte borstat händerna de sista åren i alla fall. Så han kanske hade hittat någon pinne och greja lite med det, men han förargar ju helt enkelt, det är väl Herodes fru som han förargar, och hon vill ju ha hans huvud på ett silverfat, så därför så hamnar han ju i fängelse. är ju det liksom anledningen. Han
varför ska huvuden alltid vara på silverfat?
Ja, det blir så mycket festligare då. Det är liksom så när man har grishuvud på jul liksom så här, då är på silverfat och som äpple i munnen. Och det är väl lite så med Johannes också. Han förargar ju helt enkelt fel person i sin radikalitet när han liksom säger omvänd er. Och de här frågorna som han får är ju också rätt speciellt, för där han, jag tycker att det blir liksom på något vis en koppling till, jag tror att trots att han var väldigt obekväm i Bibeln, han får sona med sitt liv för det, så var han ändå erkänd som lärare. Han drog ju många omvände sig. Han hade en stor lärjungaskara, kan vi läsa om Johannes. Så han var ingen liten figur i liksom Judén på den tiden. Han var stor.
Han är som en liten uppstart som försöker sätta de andra.
Ja, men alltså, och han var ju lite på den tidens liksom profetiska rockstjärna, ja, på den tiden. Ute i öknen döpte människor med sitt dop. Människor omvände sig till ett nytt liv. Och så sen så fick det ett väldigt snabbt beslut. Men han beredde ju väg för någon som skulle komma efter honom för Jesus. Ja.
Men sen kan man ju säga också så att det som alltid sker när man kommer med kritik eller invändningar, men när Johannes döparen predikar på sitt sätt, här i serien så den här fiktiva dialogen mellan Nikodemos och Johannes i fängelset, så ser vi att han går till angrepp mot Nikodemos. Och det är ju en slags anspelning också på den här rikedomen och det som Jesus även angriper sen. Fariseer, skriftlärda, om de får kritik för manteltofsar och att det är för breda och alla möjliga saker. Va? Och det har ju att göra med att när man uppfattar en slags korruption eller förvrängning av sin maktposition, även som andliga ledare som de här var då, fariseer, skriftlärda, saduceer etc. Då förekommer det kritik, och går man till exempel till bergspredikan i Matteus evangeliet, så ser man väl tydligt att Jesus programförklaring där, det är ju mycket en kritik också och en slags nya ideal som är någon typ av förlängning, kan man säga, på det som Johannes döparen sätter i rörelse. Det är till de fattiga, de utstötta, och liksom, det är de perspektiven som vävs in där. Det finns ju hela tiden också det här, någon slags rörelse mot att kritisera den egna rörelsens stelhet eller tröghet. Och där har det alltid funnits i hela historien reformationsrörelser. Tom Holland gör en poäng av det här i sin bok Dominion också, att det har alltid kommit liksom reformationsrörelser när en religiös, så att säga, inriktning har stelnat eller så. Och det finns hur många exempel som helst i historien på det här växer fram. Och det är nya samfund, och det är nya kyrkor, och det är nya liksom inriktningar. Ofta så är det någon slags motreaktion mot någonting som man tycker är skevt eller fel, som man vill korrigera. Och det var ju det som var, jag menar, Johannes omvändelse, alla profeter i Gamla testamentet, och sen kommer då Jesus som gör det utifrån sin horisont. Så man förstår någonstans också, det gör att det blir ett obekvämt. Och det, om vi går till oss själva, obekvämt är det inte när någon säger, vet du vad, ni och vi måste tänka på vad det kan handla om, vår konsumtionsnivå eller hur vi gör med det ena eller det andra eller så, va. Det är ju jobbigt när vi tvingas inse att det ligger någonting i det, och jag kan ju vända om, och jag behöver göra det om och om och om igen, därför att jag har en tendens att liksom välja den bekväma, enkla vägen hela tiden. Så de är ju, alltså man kan ju förstå varför huvuden hamnar på silverfat och andra saker när man kommer och liksom är så otroligt obekväm. Så är det alltid, va. Jag sa i en predikan för många år sedan att Johannes döparen var liksom en visselblåsare innan visselblåsarfunktionen var myntad i vår kultur. Och det är lite grann så, va? Alltså det är en varning att det här, någonting står inte rätt till. Och idag kallar vi visselblåsare, då skulle man kalla det profeter. Men poängen är ju egentligen samma, funktionen är samma. Någonting står inte rätt till här liksom. Det behövs en förändring.
Jag tänkte på en grej här i avsnittet också. På tal om vin och dricka vin och sånt. De pratar om the wine. Vad blir det på svenska?
Ja, vindrankan.
Exakt. Och jag har faktiskt börjat läsa en bok som heter Reading Backwards. Börjar väldigt bra. Och jag måste lägga in här lite Luther. Det här hade Luther skrivit i sin första översättning av en bok. Nu har jag översatt det från engelska till svenska via Google, men jag hoppar över ganska mycket. Men det börjar så här: släpp därför edra egna tankar och känslor och tänk på skriften som den högsta och ädligaste av heliga ting. Som den rikaste av miner. Men det måste ju vara rikaste av att man minar efter någonting. Mm. Efter guld.
Gruva.
Yes. Mm. Som aldrig kan bearbetas. Så att du kan finna Guds visdom som man lägger fram för dig i en sådan dåraktig och enkel skepnad. Och så lite mer. Sen så ser ni slutet här. Här finner du lindorna och krubborna som Kristus ligger i och som ängeln pekar herdarna på. Enkla och små är lindorna, men kära skatten Kristus som ligger i dem. Alltså att gamla testamentet, där ligger i krubban Jesus. Och det jag tänkte var, för den här, när de pratade om den här vinrankan som är livet. Det måste ju vara kopplat till gamla testamentet någonstans. Att de pratar om det, eller? För det när det börjar bli så här livrankan och livet. Och sen så tar Jesus och gör vatten till vin.
Ja, men det är ju också en bön av välsignelse utifrån att det är Gud. Att det är Gud. Alltså det är den där äras den som äras bör. Mm. Så även om det är människor som bär som processar och så är det ändå Gud som är livgivaren. Och det är väl det som är alltså det här med fascination och förundran. Alltså vi kan lätt tänka att jag hörde en bra predikan för många år sedan, en präst som pedagogiskt liksom åskådliggjorde det här, att han tog en tugga av en bulle och sa att det här var ju fantastiskt gott. Det var ju så gott det var. Vem ska jag tacka för det här liksom? Och så Ja men tacka inte mig, sa en vän då. Jag gick och köpte bullar på ICA. Ja, men då tog han dit eller Coop eller Wildis. Det finns ju många mataffärer.
Det finns ju många mataffärer.
Det finns ju en uppsjö av kedjor. Och då sa han liksom att sa den här personen då att nej, men jag jobbar bara och säljer bullarna. De har vi köpt in från den här grossisten. Ja, och så följer man den här kedjan steg för steg för steg. Liksom, var ska man rikta sitt tack? Och till slut så kommer man och säger, men vem är det som just skapar förutsättningar? Ja, men livet.
Ja.
Vem är förutsättningen för livet? Då säger man som Arja Sarjuma, jag vill tacka livet som har gett så mycket. Mm. Ja, men ett annat ord för livet, det är ju Gud.
Mm.
Alltså när du inte har det perspektivet, och det jag menar tillbaka till att återerövra, att tacka Gud för kaffet du dricker på morgonen. Ja, det kanske man ska egentligen behöva göra för att påminna sig om att det är Gud som ligger bakom allt det här. Eller vad du nu än gör. Tacka Gud för samtalet när jag sprang på en gammal arbetskollega som jag har sett på 30 år. Och vi tog en fika på stan och hade ett jättefint möte. Alltså den typen av... Jag tror att det där behöver vi återerövra. Tacksamheten och se storheten i Gud som bakomliggande bakom alla dessa ting i våra liv.
Mm.
Det är då tror jag man återupplever det här. Alltså när Jesus pratar om att bli som ett barn. Den här fascinationen och förundran över livet. Det är då man ser storheten i de här små enkla sakerna.
Och kopplingen måste ju också vara i serien här, att han gör vin.
Det är ju också Gud som ligger bakom, det är Gud som är livgivaren.
Exakt, och eftersom det är Jesus som gör det så är det ju som en wink-wink.
Ja, absolut, och det finns ju de lyfter ju verkligen fram den här, liksom, för det här är ju fortfarande en sabbatsbön. För det judiska folket när man firar sabbat så säger man den här bönen över vinbägaren. Och sen så säger man samma, men välsignad vare du, Herre vår Gud, världens konung, som låter bröd framgå ur jorden över brödet innan man bryter den. Så det är den bön som Jesus själv ber innan han bryter brödet i nattvarden till exempel. Det är den här bönen som han ber över bägaren, troligtvis, till viss del. Alltså, det är liksom en del av den rituella sabbatsmåltiden. Nu har de verkligen lyft fram den i det här avsnittet. Jag är inte säker på att den var lika väl vanligt förekommande på en judisk bröllopsfest. Så inte i den här utsträckningen för liksom varje vinglas. Så kanske en gång i början, möjligtvis. Men det är klart att det finns en koppling, inte till Gamla Testamentet och dess texter, men till det judiska folkets levnadssätt. Så finns det ju en självklart koppling där vinet är väldigt tydligt. Alltså det är just det här, Gud ger oss att äta, han ger oss brödet, Gud ger oss att dricka, och Jesus gör sen vatten till vin. Så det lyfter fram en väldigt liksom tydlig koppling här. Och sen så säger ju Jesus senare, jag är den sanna vinstocken, eller jag är den sanna vinrankan. Så det är liksom i mig, jag är, alltså ego eimi på grekiska. Jag och jag är just det, det är ju Gud som säger, jag är. Så den här kopplingen, liksom vinet emellan, det här, jag antar att det kommer komma liksom avsnitt längre fram. Mer tydliga kopplingar till den här vinstocken, Jesus, jag är ord.
En liten historisk vinkoppling här, där man har kommit fram till att vinet var ett mycket renare dryck överlag. För ofta så hade ju både vatten och allt möjligt, det var väldigt smutsigt och det hade bakterier och det var skräpigt och sånt där. Men, men vinet, det var ju ganska rent, för det togs direkt ifrån druvan och till ett kärl så att säga.
Precis, även om man trampar på det med sina smutsiga fötter. Nej, men det är helt korrekt. Och det där har man, jag såg ett avsnitt av Historieätarna för många år sedan, och då gjorde jag också en poäng av det, att såväl öl som mjöl, alltså all typ av alkoholiserad eller fermenterad, alltså fermentering har ju egentligen använts jag vet inte hur länge tillbaka i tiden, liksom, just för att konservera och förädla och göra det möjligt för människan att kunna ha tillgång till det här. Alkohol konserverar bröd. Alltså bröd är egentligen liksom fast öl, och öl är liksom flytande bröd, eller hur man nu vill. Alltså det beror på vad man säger, vad ska det användas till, va?
Finns ju teorier att varför människan skapar civilisationer är på grund av ölet.
Ja, inte otänkt. Och jag tänker det får kanske bli någon slags ingång.
Bara en till innan vi landar. Ja. Så, för det är en väldigt intressant koppling, just det, jag tänker att även i bibeltexten så talar ju Gud till oss genom det som är förståeligt. Alla på den här tiden förstod liksom vinets innebörd. Det är lite grann som vi var inne tidigare på också, så här, men för oss vin, jaha, men det är kanske någonting helt annat än vad vinet är för dem. Det här var liksom en säker dryck, det var en ren dryck, det här vin är någonting rent, vatten är ofta någonting smutsigt. Som kanske också potentiellt är livsfarligt att dricka. Det kan man ju se i Uppenbarelseboken, i brevet till församlingen i Laodikeia till exempel. Där står det ju när Gud säger, om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum, så jag spyr ut dig ur min mun. Och det man skriver, men Laodikeia låg precis, så att de visste liksom, Laodikeia visste betydelsen av att ha antingen vatten som var uppvärmt, alltså varmt, eller man ledde till Laodikeia en väldigt lång liksom viadukt för att få kallt vatten som också var tjänligt, för det fanns inget tjänligt vatten runt Laodikeia. Så de förstod betydelsen av att vatten antingen var varmt, alltså upphettat så att det gick att dricka eller tvaga sig,
för då
eller
man döda bakterierna.
Men det var dött eller kallt och rinnande, för då fanns det inga bakterier där i, så då var det tjänligt att dricka. Men är det gömt, då är det också dödande. Och likadant, fast det är så, alldeles det då till tron eller till deras tro, om ni ändå vore varma eller kalla, det vill säga tjänbara, ni har ett syfte, man kan tvätta sig i, eller man kan laga mat i det, eller man kan dricka det för att överleva, men nu är det gömt, alltså totalt meningslöst och värdelöst och kanske också potentiellt livsfarligt. Så det är likadant där. Vinet är någonting som är rent, någonting som är gott, någonting som är liksom bra för människan i det sättet. Därför blir också kopplingen till vinet så tydlig och viktig, tänker jag.
Ta nu det här med nypa salt.
Orakar kanske.
Ja, precis. Men något som är gott, det är ju andra frågor, andra människors perspektiv. Och det ska vi få ett här. Är det en fråga?
Nej, det var bara under filmen så halkade jag in på en tankeslinga som störde sig. Jag tappade till och med fokus ett tag där. Alltså undret, rent termodynamiskt, så är vinundret fantastiskt. Entropin, allt går mot det termodynamikens andra huvudsats. Och den säger ju att allt går mot större oordning. Men i det här fallet så är det precis så här, det går mot större ordning, stor ordning. Bara exempelvis att spjälka vatten så man får syremolekyler, för att av vätemolekyler, etanol, det är ju alltså en stor del i i alkohol och även viss del i vin. Mm. Att spjälka den, det kräver höga temperaturer.
Mm. Jo, precis.
Så det var, om man uttrycker det så, att vin under innehåller mycket energi. Mm. Så är det. Mm. Om man ser det ur en teknikers perspektiv. Mm. Men en annan fråga, eller sak som jag snöar in på ett tag. Alltså det är Maria. Alltså hon hade ju... Hon fick ju besök av en ängel som tjej. Och hade inte varit med någon. Chockerande besök för en ung kvinna. Och fick barn. Fötan och sköttan och allt det där. I min perspektiv så hade hon faktiskt tålamodet att vänta in när hans tid skulle komma. Det tycker jag är fascinerande med Marias tro.
Mm. Visst är det. Det kan vi bara säga ja och amen till. Och jag tänker, vi kommer ju att återvända till Maria, tänker jag, också längre fram mer. Alltså det som du sa.
Mycket Maria nu.
Det är mycket Maria nu. Men
det är väl rätt årstid att prata om Maria.
Ja, precis. Och då kan vi ju göra ett, skicka med ett medskick och tips. Att på söndag så är temat är då Herrens moder, fjärde söndagen i advent.
Och jag har ett filmtips.
Ja.
Som ni kan se nu. The Nativity Story. Den just kom det. För något år sedan. Den är överraskande bra. Jag kan starkt rekommendera den och ser den nu vid jul.
Har vi till filmtips eller något annat tips?
Vi behöver närma oss slutet och då brukar det bli reklam.
Ja.
Och då tänkte jag så här, att det som är fördelen, stor fördel med just det här, i den här kontexten vi är just nu, det är att vi lyfter fram, för mig är det två helt nya saker. Det krävs mycket kraft att göra vin. Har jag lärt mig. Jag har också lärt mig det här, alltså, om hur, vilken betydelse vinet hade. Det finns saker och ting. Det finns saker och ting som kommer fram i ett sånt här samtal som inte kommer fram i en annan kontext.
Nej.
Så det var reklamen för det här programmet.
Ja, mycket bra. Snyggt att få in det där. Nu ska vi säga, det finns ju även andra poddar som man kan lyssna på. Men... Nej, men tack för det.
Jag tänkte inte på podden i sig, utan att just samlingen här, att få ta del av det.
Och ni som lyssnar efterhand, sprid gärna och bjud gärna in. Vi vill se den här rörelsen växa. Det finns så fantastiskt mycket, apropå citatet, men jag får avsluta med det som du just läste om Luthers citat här, om att gräva i gruvan.
Yes.
Alltså det finns liksom lager på lager på lager när man börjar gräva i Bibeln och förstå hur mycket man inte förstår och hur djupt det är. Och jag tänker, det som den här serien tycker jag gör, den hjälper oss att öppna upp de här och hitta de här lagren och ställa de här frågorna som vi annars inte skulle hitta. Så att även om inte allting är liksom skriftlagt, så hjälper oss i fantasin och i grävandet, och då kommer vi längre och längre ner i det här schaktet.
Mm. Det får bli en slags slutord. Precis det jag menar. Ja.
Precis.
Yes. Börja gräva.
Börja gräva. Mm. Tack så mycket för ikväll, och tack ni som har lyssnat. Yes.